någonstans i kanske Karlstad. Och det är alldeles smockfullt, proppfullt med Färjestad-supportrar där. Och då skulle jag ju kunna sitta där och känna att jag måste bekänna Skellefteå! Och det är jättejobbigt. Och jag är livrädd och jag sitter och är svettig och pulsen slår och så. Men det är inte den bekännelsen jag naturligtvis ska prata om. För att den bekännelsen, den har ingen betydelse för de här färjestadarnas liv. Det har egentligen ingen betydelse för mitt liv. Så det är inte den bekännelsen som jag ska uppmana dig till att göra, uppmuntra dig till att göra och utmana dig till att göra. Utan det är naturligtvis bekännelsen på Jesus Kristus. Men den här bekännelsen på Jesus Kristus, den är så viktig för en kristens liv. Om vi börjar i den änden så är den jätteviktig för en som redan är kristen att bekänna jag är kristen. Det har betydelse för ens eget liv. Det har betydelse för den värld som inte vi kan se, som Bibeln pratar om, som handlar om andevärlden. Att bekänna jag är kristen. Men för dig som inte har tagit det här steget så är den här bekännelsen livsviktig i ditt liv. För det handlar om liv eller död. Den är livsviktig. Så jag kommer att utmana och uppmuntra till bekännelse. För lika svårt som det kan vara för mig kanske då att sitta i ett helt hav av Färjestad-supportrar och säga Skellefteå, lika svårt kan det vara som en kristen att bekänna sin tro, att bekänna Jesus Kristus. Och det kan vara jättesvårt för en som inte har tagit steget att säga högt, jag tror på Jesus. Därför att det finns jättemånga som har en ganska taskig attityd mot oss som tror. Alltså hur kan du vara så dum i huvudet? Är du så osmart? Det finns ju inga bevis. Det finns ju liksom, hur kan du tro på någonting som inte syns? Du kan ju inte ta på någonting. Hur kan det vara bättre att tro på en sten då som man säger, åh här finns energier, vi lägger den i knät och så blir vi friska. För då ser man ju i alla fall stenen tycker de. Eller vetenskapen kan ju inte liksom stötta att Jesus uppstod. Hur i hela friden kan du tro? Hur kan du vara så dum att du tror att Jesus uppstod? Vad naiv du är. Det är helt vad liksom håller du på med. De här sakerna kan man ju få i knät. I arbetsplatsen, i skolan. Eller liksom, jag menar, hur kan ni tro att Jesus var ett med Gud? Han var ju bara en människa som gick omkring. Och var schysst och trevlig och klok och vis. Hur kan ni tro att, vadå treenighet? De här frågorna och påståendena, de får man ganska ofta som kristen. Och många gånger så kan det också vara det här som står i vägen för att lämna liksom sitt liv och säga jag tror på dig, Jesus Kristus, som är uppståndelsen och livet. Och jag ska uppmuntra och utmana till en bekännelse på Jesus Kristus. Och många frågasätter i det här sammanhanget så frågasätter man ju Bibeln. Ja men det är väl bara en hopredigerad bok. Det är väl liksom bara sagor och myter och det är skrivet långt tillbaka i tiden. Och det är säkert någon konspirationsteori som ligger bakom alltihopa. Fantasier och dikter. Så jag vill ju börja med att säga att vi kan hitta stöd för att bekänna Jesus Kristus som Herre, uppståndelsen och livet i Bibeln. Här kan vi hitta stöd för det. I Bibelns berättelser om Jesus så kan du hitta stöd för att ta din första bekännelse eller bekänna bland dina vänner, i din familj, till dina föräldrar, till dina syskon, till dina klasskompisar. Jag tror på Jesus. För i Bibelns berättelser så hittar vi faktiskt att den här boken har en väldigt, väldigt stor trovärdighet. Jag ska ge er lite kött på benen för att hur man kan liksom se den här Bibeln, den här boken, som faktiskt en trovärdig bok. Vi tror ju att den här är inspirerad av Gud. Att Gud har andats ut sin ande så att säga. Och de som har skrivit har varit inspirerade av Gud, hört Guds röst, fått Guds tankar och skrivit. Det här är Guds ord. Men om vi nu skulle leka med tanken att vi tänker att vi gör det här till vilken bok som helst. Vi gör det här till Harry Potter eller vi gör det här till någonting som beskriver någonting om någonting som hände någon gång tillbaka, långt, långt, långt tillbaka i tiden. Så vi leker med tanken att vi gör det här till en vanlig bok, ett vanligt historiskt dokument. Då kan man ändå inte komma ifrån att det här är en väldigt trovärdig bok. Det finns ju de som har forskat mycket i det här. En som har forskat i det här, han heter F.F. Bruce. Och nu kommer inte jag ihåg vad F.F. stod för, men Bruce säger vi då. Han har forskat i det här. Och han har jämfört dem med skrifter som skrevs alltså samtidigt ungefär som Nya Testamentet. Och som beskrev historier som hände samtidigt med Nya Testamentet. Samma tider. Och då har han sett att till exempel Caesar, det var ju en stor romare som stred och krigade mot Galatier, ett folk. Och det här gjorde man före Kristus några år. Och det här fick jättestora effekter på världshistorien. Det här fick enorma liksom, påverkan på hela världshistorien. Ungefär 58-50 före Kristus så skrev man om det här. Och det finns bara 10 exemplar bevarade av just de här alltså berättelserna. 10 verk. En annan sak som hände som var jätteviktig vid den här tiden. Det var några som kallades för, hon hette eller Livius. Livius romerska historia. Och den skrevs ungefär 60 före Kristus till 17 efter Kristus. Det finns bara 20 exemplar bevarade om den här berättelsen. 20 exemplar. Och så tittar vi in i och kollar på den här boken. Och då ser vi att Nya Testamentet, där vi kan hitta så tidiga skrifter som ungefär cirkus 40 efter Kristus. Och då ska ni veta att det är ju typ bara 10 år ungefär efter det att han uppstod. Så hittar vi skrifter. Och då har man hittat, bara på grekiska, så har man hittat 5000 skrifter. Vad tror vi mer på? Varför ska vi säga att den här är så liksom falsk och påhittad? Om det finns över 5000 bevarade skrifter på grekiska som liksom stärker, som bygger Bibeln. Man har hittat att det är en väldigt stor samstämmighet. Alltså från första sidan till sista sidan så är det så samstämmigt när man verkligen går in och forskar och verkligen går in och tittar på det här. Så det finns ju inte en chans under det här tidsspannet flera hundra år innan Kristus till när Nya Testamentet skrivs att det ska kunna sitta några människor, nu ska vi hitta på en religion här och nu ska vi skriva lite böcker och så ska vi se och så. Hur i hela friden ska de kunna hålla en konsekvent tråd från början till slut? Det har de här forskarna upptäckt. Även om de inte är kristna så ser de ju, det här är ju en väldigt, väldigt trovärdig bok. Den här brosarna kommer på att äktheten och helhetsbilden i Nya Testamentet måste betraktas som slutgiltig och trovärdig. Sen finns det saker som vi måste lämna till tron. Jag kommer in på det. Men jag ska berätta också ytterligare en grej som visar att den här Bibeln, Guds ord, är trovärdigt. Det berättas att Guds folk, israeliterna, hade flytt ut ifrån Egypten. Egypten, eller hur man uttalar det. Jag vet inte. Strunt samma. De hade flytt och de gick i mängder. Alltså det här var ett jättestort flyktingtåg. Det var många, 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 många människor. Och Gud ville bevara de här människorna. Han ville bevara sitt folk. Så han började säga till dem, om ni gör så här och så här så kommer det att bli bra. Och han tänkte på allt. Han sa så här till dem, för om ni tänker ut, ni har väl kanske sett på tv, och ni har sett på YouTube, sådana här enormt stora flyktingläger. Har ni det? Med tusentals människor. Ja, så ni får tänka er det här mitt i öknen för några tusen år sedan. Då säger Gud till Moses att berätta nu för folket att när de blir bajsnödiga så ska de inte bajsa inne bland människorna och lämna bajset liksom hejvilt så här. Utan de ska smyga iväg utanför lägret med sin stav. Och så ska de gräva ett hål i marken och sen ska de sätta sig där. Och sen ska de, bland dina trummor. Och sen så ska de peta över den där högen så att bajset hamnade under jorden. Det här sa Gud till Moses flera tusen år innan folk dog som flugor. För de förstod inte att bajs spred smitta. Det är bara att läsa om historien i England, i Sverige, pest och digerdöd och allt vad det var. Gud visste det här flera tusen år innan. Bibeln är trovärdig. Bibeln är trovärdig. George Washington, en president som typ på 1700-talet i USA blev sjuk. Då trodde man, ja men det är ju himla smart med åderlåtning och blodiglar och sånt där. Så de smockade på han och började tömma han på blod. Då visste man inte att om blodet försvann så dog människan. Men i Bibeln, där ute när folket var i öknen, så berättar ju Gud till Moses att allt själs liv är i blodet. Alltså, allt som har en själ, rinner blodet ut så dör du. Det är inte att själen är i blodet, utan det är att blodet behövs för att du ska leva. Det här skrev man. Så Bibeln är trovärdig. Bibeln är trovärdig. Där kan du hitta styrka och kraft för din bekännelse på Jesus Kristus. Bibeln är trovärdig. Du kan också hitta kraft i när du läser om vad Jesus säger om sig själv. Faktiskt. Genom hans undervisning och allt som han gjorde, allt han sa om sig själv, när man läser om det så råder det liksom inga tvivel. Man kan inte tveka någonstans på att Jesus visste mycket väl vem han var och vad han hade för uppdrag. Det går inte att tveka på det när man läser. Han visste att han var Guds son, ett med Gud. Han visste att han hade ett uppdrag att rädda människor från ett liv, från ett evigt liv utan Gud och en död utan Gud. Han visste att Jesus kom för att rädda från det till ett liv med Gud, ett evigt liv med Gud och en död med Gud. För det är väldigt stor skillnad om du dör med Jesus eller om du dör utan Jesus. Och det visste Jesus. Och jag kommer att visa här att han visste mycket väl vilken väg det var och vad som händer om man dör med Jesus i sitt hjärta eller om man dör utan Jesus i sitt hjärta. Och det här var Jesus stenklar på. Jag är ett med Gud och jag är här för att rädda människor till ett liv med mig och en död med mig och ett evigt liv. Det kan du vara stensäker på när du läser. Han hade ett uppdrag. I hans undervisning så ser vi att det var liksom centrum kring honom och Gud. Det finns flera bibelord om det här. Ett bibelord är från Johannes 14 och 16 där han säger: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. De är ett. I Markus 9 och 37. Den som tar emot mig, han tar inte bara emot mig, han tar emot den som har sänt mig. Så när du tar emot Jesus så är det inte bara Jesus du tar emot. Du tar emot Gud som har sänt honom. Är ni med? I Johannes 14 och 9 så säger han så här: den som har sett mig har sett Fadern. Alltså den som har sett Jesus har sett Gud. Det är ju det han står och säger. Han undervisar dig. I hans undervisning i princip så säger han så här: om ni vill ha gemenskap med Gud, kom till mig. Bara till mig. Inte till någon annan profet. Inte till någon sten som är laddad med energi. Inte med Buddha. Inte till Mohammed. Inte till någon annan. Han säger: kom till mig om ni vill ha gemenskap med Gud. Inte någon annan. Och så säger han: om ni vill se vem Gud är, om ni vill lära er om vem Gud är, lyssna på mig. Lyssna på mig. Se på mig. Då får ni veta vem Gud är. Det här är viktigt för vår bekännelse. Det här är viktigt att ta till oss för att kunna bekänna: Jesus, jag tror på dig och ingen annan än dig. Det är jätteviktigt. Sen är det så att Jesus gör såna här indirekta små anspråk på att vara Gud. Han sa sig nämligen att han kunde förlåta synder. Och på den här tiden så var det ju liksom i det judiska folket så var det så att man tänkte att det bara är Gud som kunde förlåta synder. Bara Gud. Så när han säger så här: jag förlåter dig, då blev de ju skogstokiga. De blev helt galna. Det är bara Gud som kan förlåta. Du hädar ju. Gör du dig som Gud? Ja, men det var ju det han gjorde. Indirekt så gjorde han sig som han visade. För han sa så här till en person: en man, min son, dina synder är förlåtna. Dina synder är förlåtna. Och alla skriftlärda, alla judar som levde då, skriftlärda och fariser, de blev vansinniga. Och de blev ju vansinniga därför att de förstod att han gjorde anspråk på att vara Gud. De gick i taket. Så han gjorde små indirekta anspråk på att vara Gud. Men han gjorde också direkta anspråk som är tydliga. I Markus 14, vers 61. Till 64 så säger han så här. För här var han hårt prövad inför stora rådet. De var liksom stenhårt förhörd. De bara högg och högg och högg och högg och högg och högg. Men han svarade ju inte. Och de börjar bli stressade. Och då i 61 så står det så här: men Jesus teg och svarade inte. Överste prästen frågade honom vidare. Och jag tror inte liksom det var någon så här: är du Messias? Utan jag tror: är du Messias eller? Alltså typ: är du Messias? Den välsignade son. Och Jesus svarade: jag är. Här gör han ett direkt anspråk på att han är Gud. För vad är det Gud har för namn? Vad är det Gud kommer? Vad är det Gud säger? Jo, Gud säger: jag är. Här gör han ett direkt anspråk på att vara Gud. Det var ingen som misstolkade det här. Ingen. Vid ett tillfälle så berättas det att Jesus möter lärjungarna efter det att han hade uppstått. Skulle inte ni vilja vara där och se det? Vilken grej. att det här kommer att gå. Och så ser man den här händelsen som framför sig, som för en, liksom man ser när det händer. För han kommer och går och de möter honom. Och så ropar Thomas, springer fram då. Thomas ropar så här: min Herre och min Gud, säger han. Min Herre och min Gud. Här hade ju Jesus kunnat ha sagt: inte lilla jag, nej, men jag är väl inte Gud. Nej, jag är bara vanlig, nej, men jag är inte Gud. Han hade ju kunnat säga så. Eller: du har fel, du får inte kalla mig för Gud, för då hädar du. Så hade han kunnat ha sagt. Men han säger inte så. Lyssna vad han säger. Du tror för att du har sett mig. Saliga är de som tror fast de inte har sett mig eller ser mig. Madde, jag törs nästan utan att, jag tror inte jag kränker dig eller förlämpar dig om jag säger du tror på Jesus och du har ju inte sett honom. Här säger Jesus att du är salig. Du är salig för att du tror även fast du inte har sett honom. Förstår vi vad det innebär? Det här är dunder och brak för din bekännelse i den miljö du finner dig i. Direkta anspråk. Det är nämligen så klart att Jesus gjorde både indirekta och direkta anspråk på att vara Guds enfödde son, Gud allsmäktig i mänsklig gestalt, enda vägen till Gud. Det är inget att tvivla på. Sen handlar det om: vad tror du om det? Men så var det ju det här med uppståndelsen också. Det får vi ju som också. Hur kan du vara så dum, Kjell? Jag respekterar dig, men alltså, hur kan du vara så dum och tro på att någon kan liksom uppstå? Är man död så är man ju död. Och så kommer de med lite argument. Och så kan de säga så här: att det finns väl inga bevis för att han uppstod. Det fanns väl ingen kamera i graven. Hallå? Finns väl ingen YouTube-film som ligger ute på nätet som visar hur han liksom bara svävade ut där? Nej, det gör ju inte det. Men graven var tom. Och grejen är den att just att graven faktiskt var tom är ett bevis. Ja, men det kan ju vara så att han faktiskt inte dog eller att de inte la han i graven. Hallå, det är väl inget bevis. Han kanske bara togs ner, plåstrades om lite grann och sen levde han lycklig i alla sina dagar och bildade familj och flyttade till Frankrike. Det finns faktiskt de som tror det. Det är säkert. Han kanske repade sig. Men grejen är den att graven är tom. Först måste vi titta, hur dog Jesus? Alltså romarna hade ganska så omfattande ritualer för att få ihjäl en människa vid korsfästningen sen. Alltså det var misshandel och det var prygel. Och det var faktiskt en del som dog redan där. De kom aldrig upp på korset för de hade redan dött. Och man slängde inte upp ett lik på korset. Så pass mycket kunde de slå folk. Han hängde fastspikad. När man forskar i det så en del tänker sig liksom att det är någonstans runt 6 timmar som man hänger. Sen får ju Jesus en lans i sidan. Då sticker ju en lans i honom. Så det är klart att han var död. Det är klart att det inte gick att lappa ihop lite och sen sprang han iväg och gömde sig bakom något skjul. Och nu ska jag smida här. Nu ska jag göra världens största lurendrejeri här. Ja, kan ni tänka Jesus göra någon sån grej? Efter allt han har undervisat. Men säger någon då. Ja, men lärjungarna kunde ha fört bort Jesus. Kunde liksom ha gömt han någonstans och begravt han någon annanstans. Och så sen sagt att han har uppstått. Ja, precis. Nu ska vi göra så här. Nu ska vi lura hela världen. Och så ska vi låtsas att Jesus har uppstått här. Så gräver vi ner han i en liten grop här. Och så här. Nej. De älskade honom. De var chockade. De var traumatiserade. De hade sett hans älskade kung bli sargad. Alltså deras älskade kung bli sargad. Inte hela friden kan de sitta där och tänka, men nu ska vi luras lite. Nej. De var hotade till livet själva. Under åren som gick från det att Jesus uppstod så blev de förföljda. Och torterade. Och läser man lite grann om tortyr idag så är det inte många människor som klarar tortyr. Och de som då så att säga klarar tortyr, de börjar att ljuga för att komma undan även om de är oskyldiga. Så om vi då har Petrus som blev också Petrus var det. Han blev ju pryglad, han blev dödad genom korsfästelse, torterad först. Alltså, det handlar om att sluta tro på Jesus. Våga inte bekänna att Jesus är Herre. Sluta bekänn, tig, var tyst. Om han inte hade sett Jesus, om inte han hade sett honom, för det var ju faktiskt så att om inte han hade sett honom, tror ni verkligen han hade låtit sig korsfästas på en lögn? Hade inte han sagt då, okej, jag ljuger, vi grävde ner honom i en grop bakom Abduls skjul? Va? Ja, men det är klart han hade sagt. Han hade ju liksom inte, varför skulle han dö och misshandlas? Det är klart att han hade ju varit där, han hade sett. Skulle han ha gjort en lögn? För det var ju så att Jesus visade sig för lärjungarna. Bibeln pratar om att Jesus visade sig 11 gånger för lärjungarna. 11 gånger. Det visar sig att över 500 stycken. Han visade sig för över 500 stycken. Och av de här 500 så var det väldigt, väldigt, väldigt många. Jag kanske skulle gissa i stort sett alla som levde när man började skriva ner vad som hade hänt. Jesus korsfästes ju typ runt år 30. Ungefär 10 år senare så började det komma skrifter. Då började man skriva om det här. Då levde folk som hade sett korsfästelsen. Som hade varit med och sett när Jesus kom in. De levde. Det säger jag är ganska så stor trovärdighet när du ska tänka på din bekännelse. Någon har hävdat att lärjungarna hade hallucinationer beroende på droger. Alltså att de satt där som de 70-talshippies och så satt de och rökte på och så oj, oh, men det där kanske är Jesus och så sitter de där. Någon säger att ja, men det beror nog på att de var sjuka. De hade en psykisk sjukdom som gjorde att de hallucinerade och fick liksom. Ja. Men det finns inget som helst belägg för att de drogade. Det finns inget belägg för att de här liksom jordnära fiskarna, att någon av dem hade en sån psykisk sjukdom som gör att du får hallucinationer. Det finns inte. Så det är en, tycker jag, en ganska bra sak att tänka på när man ska, ja men det här är ju, jag kan bekänna, möta de här frågorna. Men sen är det så här att han visade sig då, men han visar sig idag. Och då törs jag nog svara, jag törs nog säga återigen Madde, nu sitter du så lätt att jag kan peka på det här. Jag törs nog säga, utan att påstå för mycket då, att du har sett honom fast du inte har sett hans person. Kan det stämma? För att du kan ha sett hans verk. Eller hur? Så du kan ju se honom. Han visar sig här idag. Inte bara för de här 500. Utan miljontals. Alltså fler kristna än vi kan räkna. Att du kanske är ett supersnille. Men jag är inte det. Så det är då långt fler kristna än jag skulle kunna få in i mitt mattehuvud. Som har varit med om erfarenheter. Där deras liv har blivit förvandlade. Av Jesus. Av Jesus. Och de har varit tvärsäkra på att det är. I över 2000 år så har mer människor än du och jag kan räkna. Upplevt förändring, förlåtelse, försoning. Kalle har de upplevt på ett tåg. De möter den här på ett tåg. Vi hörde det. Kalle berättar inte det där för att liksom vi ska stapla helanden på varann och ha tabeller och titta hur många helande det blev där och titta hur många Nej, men Kalle berättar ju det här för att visa att Jesus finns här idag. Och han rör sig här idag. Och han syns här idag. Genom detta. Helande är till för att människor ska bli frälsta. Det är därför. Människor ska möta Jesus. Han har visat sig i alla länder, för alla typer av människor, alla typer av kulturer, alla åldrar, rika, fattiga, gamla, unga. Han har visat sig i alla skikt. Och människor har blivit förvandlade, förändrade. Och han har visat sig för mig. Vid ett bönetillfälle, jag läste till pastor, vi var i Betelseminariet i Stockholm. I Bromma låg det då. Och så var vi några stycken där som tyckte att vi fick för lite bön. Vi fick för lite, liksom, vi ville ha mer av karismatik och så. Så vi samlades där i något gammalt skyddsrum som var inrätt som något bönerum. Och där stod vi och bad och sjöng och lovprisade Gud. Min pappa hade råkat ut för en olycka uppe i Umeå. Han jobbade då som brandman. Han hade gått in i ett rum som var fyllt med gas. Rummet exploderade och de här tre brandmännen som var där inne skadades lindrigt, men ändå. Det kunde ha varit slutet för honom. Och han skulle till Tollarp och hämta en brandbil. Och sen skulle han stanna till i Jönköping på vägen upp. Så jag skulle få ta på min pappa som hade kunnat dö. Det är liksom bakgrunden då. Och där står vi och ber och sjunger och prisar Gud. Och så säger en kille som går där på den bibelskolan. Då, så säger han så här. Ni kommer att tro att jag är helt dum i huvudet. Ni kommer att tro att jag är helt knäpp i bollen. Men jag känner att jag ska säga Tollarp. Och då det var, varför skulle han säga Tollarp? Jo, men det var ju för att jag i det rummet skulle kunna få berätta. Därför skulle du säga Tollarp. Därför att Gud skulle visa sig för oss. Jesus skulle visa sig för oss. Jag är här med min kraft. Och så kunde jag ju berätta det här om Tollarp. I Belfast så går jag och en tysk och ska evangelisera bland brandmän. För det var World Fire and Police Games. Vi går omkring där på gatorna i Belfast, ivriga, och hittar kollegor som hade varit märkta med såna här lappar som vi hade då. Och så går vi där och ber till Gud om vi ska gå höger eller vänster. Och så en gång gick vi vänster, då kom det där några tyskar och han jag gick med var tysk. Och så en gång bad vi liksom, vad ska vi göra? Vi ska gå höger, och så gick vi höger. Och så längs huskroppen där så sitter det två ganska så illa medfarna människor. Alltså de var missbrukare. Lite spyiga och lite pinkiga och lite så här. Och jag kände direkt vi kom där, de där ska vi prata med. Så vi böjer oss ner. Han sätter sig med den ene och jag sätter mig med den andra. Och så pratar vi. Och jag frågar om jag får be för han och så här. Och liksom, men man kände att han var lite för full för att... Men ändå. Och i mitt liv då, hemma i Sverige, så var det kaos. Jag hade sagt upp min pastortjänst. Jag hade inget jobb förutom mitt deltidsbrandmannajobb. Jag visste ingenting om min framtid. Och Gud ville lära mig tålamod. Jag var ivrig. Jag öppnade dörrar som inte ska öppnas. Så det var bara kaos. Då sitter den här lodisen där. Och så mitt i alltihopa, vi har inte pratat, vi har ingen susning. Alltså, och så säger han bara, och det sprutar lite spyspott så här liksom. Don't worry laddie, you'll know it when it happens to you. Jag bara, boom! Alltså oroa dig inte grabben, du kommer att märka när det händer dig. Du kommer att veta när det händer dig, när det är rätt. Det var ju vad Gud sa till mig. Genom en alkoholiserad, nerpissad människa skapad av Gud. Där visade sig Jesus rätt i mitt liv. Det var inte så säger Herren, utan det var blandat med spya och piss som han sa det här till mig. Jesus var det ju. Lite allvarligare. En tid i mitt liv så var det så nerkört. Dålig ekonomi. Jag hade varit sjukskriven. Jag var frånskild, jag hade mist min familj, alltså det var, ekonomin var raserad och jag ville dö. Jag ville dö. Men det enda som jag kunde säga. Alltså jag ville be men jag orkade inte be. Men det enda som jag sa som bön, det var hans namn. Jesus, 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 Jesus. Och jag är övertygad om att det var den bekännelsen som gör att jag får se dig idag. Och dig och alla er underbara som är här, att jag får leva, att jag får vara lycklig, att jag får vara skuldfri. Det var den bekännelsen. Bekännelsen är viktig. Namnet Jesus är viktigt. Det är stort och du är kallad att bekänna det. Du är kallad att bekänna det. Jesus är här idag. Vi som tror på Jesus är inte naiva. Vi är inte osmarta, vi är inte ointelligenta, vi är inte konstiga. Det finns belägg. Sen hamnar vi i ett läge då vi måste säga jag tror. Men det finns väldigt mycket som vi kan säga till våra vänner. Jag vet. Vi får bekänna att Jesus är Gud som blev människa. Han är gudomlig. Han är ett med Gud. Han är enda vägen till Gud. Det finns ingen annan väg till Gud. Det kan vi bekänna med frimodighet. För vet ni, de som säger så här till dig.
Ja men hörru du kan inte komma och säga att det inte finns, att det inte är sant liksom. För det finns ingen sanning, va? För det som är sant för dig, det är sant för mig. Så du kan inte komma och hävda att det finns en sanning.
Då kan du säga till dem så här, men du vill ju hävda att det inte finns några sanningar. Det vill ju du hävda som sant. Du vill ju säga faktiskt att det är sant att det inte finns några sanningar. Alltså så finns det ju en sanning. Eller hur? Hänger ni med på det där? Eller är ni för trötta? Alltså, det finns sanning. Jesus är vägen, sanningen och livet. Och det kan du bekänna. Han är uppståndelsen. Han lever idag. Han möter alla våra behov. Därför vill jag läsa 3 bibeltexter. Är jag deprimerad? Då står det så här. Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Om jag är rädd för döden, om jag känner en dödsfruktan, då säger Bibeln så här. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Det är därför bekännelsen är så viktig för dig när du ska dö. Kommer Jesus tillbaka nu, då kommer du inte att dö om du tror. Men faktum är att jag kan dö när jag går utanför den där dörren. Och då är min bekännelse med mig så jag vet. Jag kommer att vara med Jesus. Den här bekännelsen är så viktig för din evighet. Om jag har ångest, oro, fruktan, problem med skuldkänslor. Att jag känner liksom, då säger Jesus kom till mig alla ni som är trötta och tyngda av bördor. Så ska jag ge er vila. Va? Vila med Jesus. Det går. Jag har upplevt det. Min utmaning till dig ikväll. Och den här utmaningen. Den ger jag dig oavsett. Om du bekände Jesus i ditt hjärta för 50 år sedan. Eller för en kvart sedan. Eller för 2 år sedan. Eller om du inte har bekänt. Den här utmaningen är till oss alla. Romarbrevet 10. Vers 9-10. Så står det vad vi behöver säga. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från den döda, så ska du bli frälst. Ty med hjärta tror man och blir rättfärdig. Med munnen bekänner man. Och så blir man frälst. Så när du lägger ut din bekännelse som jag kommer utmana dig att göra. Så är det viktigt att du gör det med ditt hjärta. Jag tror. Jag tror. Och vad är det du behöver tro då? Vad är det du behöver bekänna? Jesus möter en kvinna. Förtvivlad av sorg. Arg och vred på Jesus. för att hennes bror har dött. Hon kommer fram till honom och säger, om du hade varit här så hade inte Lazarus dött. Då tittar Jesus på henne och så säger han så här. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig, alltså inte mig, utan Jesus, ska leva om han än dör. Och var och en som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Och så tittar han på henne och jag kan se framför mig den mest kärleksfulla blicken som säger till henne, tror du detta? Tror du detta? Så min fråga till dig, det är, tror du att Jesus är uppståndelsen och livet? Tror du det? Kan du säga ja till det? Jag tänker så här. Ni kan komma fram, ni som ska hjälpa oss att sjunga. Och hjälpa oss att vara inför Herren. Jag tänker så här. Att oavsett nu så vill jag uppmuntra och utmana er alla till den här bekännelsen. Du som har trott länge, så vill jag ju säga återigen, den här bekännelsen är viktig för andevärlden. Att säga högt, jag tror på Jesus Kristus som uppståndelsen och livet, Guds son. Jag tillhör Jesus. Det är en markering mot allt annat. Så du som har varit kristen länge, jag uppmanar dig, uppmuntrar dig till att bekänna högt till honom. Och du kan göra det i din bänk där du sitter. Du kan göra det till dina kompisar. Du kan gå fram till förebedjare som strax ska finnas här. Och säga, jag bekänner mig till Jesus Kristus. Om du inte någon gång har bekänt. Om du inte någon gång har sagt. Jag tror på Jesus Kristus. Jag bekänner mig till Jesus Kristus. Så kan du göra det absolut i din ensamhet. Jag har respekt för det. Men första gången jag bekände liksom riktigt på något sätt, kändes det som, eller jag hade ju blivit frälst. Men det var så här, när jag gjorde det offentligt framför folk. Det var när jag gick med i Malmbergs missionsförsamling. Första församlingen som jag någonsin gick med i när jag i vuxen ålder blev frälst. Och då får man ju frågan, för man kommer på bekännelse, då får man ju frågan, tror du på Jesus Kristus? Och då stod jag där framför, de var kanske ett 40-tal, och sa ja. Och det var så skönt. Och det var så mäktigt att få säga det högt. Därför är det jätteviktigt att du säger det till någon. Så om du inte har gjort bekännelsen, då passar du på hos förebedjarna. Säg, jag har inte bekänt Jesus. Så förstår ni hur jag menar? Oavsett var du befinner dig, så uppmuntrar jag dig att bekänna Jesus ikväll som din Herre och frälsare. Eller att du som första gången säger det högt. Jag tror på Jesus. Du får ropa i bänken. Du får gå till en förebedjare. Du får sitta och bekänna till din kompis. Bara du bekänner. Vi ber. Herre, vi tackar dig för att din bekännelse är långt större än vad vi kan förstå. Tack för att den räddar oss till ett evigt liv med dig. Tack för att när vi möter döden så vet vi att vi går med dig in i det eviga livet. Herre, tack för att vi får vandra ett liv med dig här på jorden. Tack för att vårt liv blir annorlunda. Herre, vi tackar dig för att bekännelsen också för den som redan är kristen är en markering mot de som makterna som vill slita bort tron ifrån oss. Som vill få oss att börja tvivla. Som vill få oss att börja släppa greppet. Som får oss att börja liberalisera oss. Herre, tack för att bekännelsen, Jesus Kristus, du är Herre, jag tror på dig. Tack för att det innehåller välsignelser. Tack för att det innehåller ett skydd i vårt liv. Tack för att det är sant. I Jesu namn. Amen.